Trösta den som behöver tröst, styrk den som behöver kraft och välsigna oss allihopa. Vi ber i ditt namn. Amen. Tack Daniela och gänget. Och vi hugger in i Guds ord direkt. En text från Apostlagärningarna kapitel 3 från vers 1 står det så här. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sade: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå." Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet, där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt honom. En fin text det här. Det är ju någonting som händer med människan, man får den heliga andes beröring, att man börjar hoppa. Det på något sätt händer någonting med den, så att man gör saker man kanske inte annars skulle göra. Ibland kan det till och med resultera i vissa andliga hopp. Så var beredd på det du som ska möta Gud framöver. Du kan bli jättebra på 3000 meter hinder eller någonting sånt. Vi ska tala om fyra punkter som jag hittat i den här texten. Med största betoning då på sista punkten. Men jag tycker det finns fyra enkla sanningar som kan lära oss någonting idag. Och för det första så ska jag påstå att vi inte ska ringakta enkla gudomliga vanor. Det står att Petrus och Johannes var på väg till templet. När då? Jo, vid bönetimmen. De ska alltså gå på ett bönemöte, nionde timmen, klockan 3 på eftermiddagen. Och jag kan tänka, eller jag funderar ibland när man funderar på praktisk teologi, att Gud har sedan urminnes tid lagt ner en del andliga, vad man ska kunna kalla det, sakrament, alltså hjälpverktyg, redskap för dig och mig, för, som ett hjälpmedel från himmelen, hur din relation med Gud kan fungera som allra bäst. Man ska kunna kalla det, och det här ett uttryck som Patrik Hellström gillar att använda, andliga discipliner. Medan vissa av oss blir lite nervösa om hur disciplin, för man tycker det låter svettigt och arbetsamt. Men jag tror att det finns andliga discipliner som att till exempel läsa Bibeln. Som att lovsjunga som vi just gjorde. Som att göra goda gärningar. Att dela Herrens heliga måltid, det vill säga nattvarden som vi ska göra om en stund. Som att be. Kanske framför allt som att be. Det är en del av Guds gåva till oss för att vår relation med Gud ska vara så optimal som det bara går. Sen finns det den kristna gemenskapen, det finns några andra saker man ska kunna inkludera, men de så kallade kristna sakramenten som Gud har gett oss, inte för att vi ska hamna under en lagstock, utan för att vi ska kunna leva i den frihet som har tänkt med dig och med mig. Och jag måste säga, här i början av hösten har jag blivit uppmuntrad när jag har talat med en del yngre människor, och jag har hört och sett. Och de har berättat för mig att det finns unga människor som läser Bibeln så bara gnistrar om bladen. För ibland går de äldre, och jag hör väl dit snart själv också, och funderar. Jo, på min tid då läser man Bibeln dag och natt. Men nu kan de veta knappt skillnaden på Nya och Gamla testamentet. Ungdomarna alltså. Men jag skulle påstå att det finns en hunger bland de unga människorna i vår församling. Där det finns en skarp bibelförståelse. En skarp längtan att varje dag öppna sin bibel och lära sig mera om Gud. Jag vill bara säga det, för ibland så tycker vi trycker ner de unga. Och tycker att på min tid då var det annorlunda, allting var bättre. Jag skulle säga att det finns många saker idag som är bättre idag än det var förr. Vågar man säga det som pingsten? Jag tror att man vågar. Jag tror att vi har många fina unga människor i den här församlingen som kommer gå ut och förvandla världen. Vilken entusiasm vi har i församlingen alltså. Alltså vi har en ung generation som jag tror kan gå ut och förvandla, förändra världen. Som det står i Apostlagärningarna 17 om Paulus och Silas. Att nu har de kommit hit, de som vänder upp och ner på hela världen. Amen. Tänk att det har kommit människor till Vasa som ska vända upp och ner på hela världen. Jag är entusiastisk, men kanske räcker. Men tänk att det finns andliga discipliner och vad de gör med oss. När du ber så öppnar du dörren dels för att din relation med Gud ska bli tajtare. Men det finns en annan viktig aspekt också som händer när du ber. Att du öppnar dörren för Gud genom dig. Det vill säga, det är på grund av att Johannes och Petrus var på väg på ett bönemöte så de träffar på den här lame mannen som vi snart läser lite mer om i texten. På grund av att de hade andliga discipliner igång på sitt liv så hade de dels en Guds kraft verksam i dem. Men också så blev de ett Guds uträckta hand till en förfallen och ganska sargad värld som vi ändå har. Så det är inte dumt, som Tom sa förra veckan, att för dig ibland gå på ett bönemöte. Vi har våra bönemöten, en del av vårt hjärtslag är församlingen. Det är tisdagskvällen klockan 6 och vi ber. Och ni ska veta, ni som inte är där så regelbundet, så vad vi ber för är att vi ber att Guds rike ska möta ung som gammal. Att Vasa stad ska bli en vackrare plats och så vidare. Jag brukar säga det ibland, jag har aldrig blivit på sämre humör efter ett bönemöte. Och då kan man ju fråga sig, varför går du inte på dem lite oftare? Om man blir på gott humör. Men framförallt så får du se att Guds rike kommer inte bara i dig och också genom dig. Så jag vill slå fast det. Ringakta aldrig de här dessa enkla bibliska principer i ditt liv. Tänk på vad som kan hända varenda gång du väljer att be en bön. Eller som Petrus och Johannes går på ett bönmöte. Det är någonting i att bli tillgänglig för Gud som händer när du bara lever i de här andliga disciplinerna. Har du svårt att läsa Bibeln? Har du svårt att be? Men ibland är du trögt. Det är som att simma i sirap ibland. Ni vet ju det där. Tuggad kommer i tredje Mosebok. Ja, men då det är på något sätt regnar sirap i motvind. Det är nu lite svårt ibland att förstå sig på Bibeln. Men då kan du fråga någon som har läst den. Hjälp mig. Men jag tror att ska du leva med tillsammans med Gud, göra en skillnad i den här världen, gå ut och göra missionsbefallningen, då behöver du ha andliga principer igång i ditt liv. Vinga fyrverkeripjäser som flyger upp och smäller en gång och så har man glömt hur du såg ut 5 sekunder senare. Vi bygger kristna liv som ska vara hållbara från den dagen du sa ja till Jesus ända in i himlen. Och det ditt liv med Gud, det ska bli större och större för varje år som går. Som Paulus sa, trots att vår yttre människa bryts ner så förnyas och styrks vår inre människa för var dag. Så när du säger tack och jag adjö till den här världen och går hem till Jesus så ska du vara som starkast med Gud. Jag läste en bok när jag var nyfrälst om en man som var stark med Gud. Och han låg på sin dödsbädd. Och han dog på ett sätt som jag ibland har varit lite inspirerad av. Han citerar Paulus 2 Timoteus 3 kapitel 4. Nu har jag fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Och sa han halleluja, slå han sig ner och så dog han. Och tänker någonstans där, man vet att nu har jag gjort det Gud vill att jag ska göra. Får man bara säga tacka och vi ses snart igen. Man bara vet att nu har jag gjort det Gud vill att jag ska göra. Detta sker genom våra enkla andliga principer. Jag ska avsluta första punkten med, som jag har konstaterat någon gång tidigare, att om man läser böcker där Gud har gjort någonting i städer, i länder, så har det aldrig hänt någonting om inte först människor har varit på sina knän och bett till levande Gud. Vi behöver bli en församling som ber mer. Vi skulle egentligen kunna lägga ner allt annat. Life-grupperna får vi nog kvar också. Men jag tror att vi behöver be mera. För det handlar inte om oss och vad vi gör. Det handlar bara om vad han gör. För det andra. Ska det hända ibland att världen runt omkring oss gör oss lite lamslagna och uppgivna emellanåt. Billy Graham sa så här. Du ska hålla en handen Bibeln och andra handen dagens tidning. Du ska veta vad som händer där ute. Men du ska också ha fast grepp om Guds ord. På det sättet får du ta del av båda världarna. Själv är lite kanske ibland överdrivet nyhetsintresserad. Och det är så att det är inte bara goda nyheter när man läser tidningen. Eller hör på radion eller ser på tv. Det kommer ibland en del dåliga nyheter, har jag observerat under mina år. Och när man tar del av dessa ibland jobbiga nyheterna så är frestelsen ganska stor att man ger upp. Man bara tappar modet. Oj, usch, elände vad det är i världen. Det är bara elände. Det är inte härlighet till härlighet. Det är elände till elände. Och det kan sluta med att vi får en sån här eskapistisk syn på tron. Att vi ska vilja bara fly allt elände. Och jag tror inte att det är Guds väg. Jag vet inte om jag studerar hur Jesus uttalar sig när han är här på jorden. Jesus vars judiska nationen, judarna som hade varit ockuperade i många hundra år. Det var Nebukadnessar och det var Alexander den stora och nu var det romarna. Och de levde under ganska hårt förtryck, judarna. Med vissa rättigheter hade de fått de sista 70 åren, men de levde under ganska hårt förtryck. Och ändå, när man läser hur Jesus talar om Guds rike, så var det sällan en domedagsproklamation som han talade om. Och han talade om att nu kommer Guds rike att vara mitt ibland er. Nu ska Guds rike spridas ut. Nu ska ni gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Alltså Jesus uttalade en positiv framtidssyn. Och han kunde göra det för han visste att snart kommer det ett gäng med människor fyllda med den heliga ande som vänder upp och ner på hela världen. Men jag vet, kära vän, att frestelsen för oss kan vara stora. Då vi ser världen runt omkring oss. Jag menar, vi har haft en pandemi i 1,5 år. Vi har sista decenniet framförallt sett hur en våg av psykisk ohälsa tar grepp om en ung generation som stryper bort allt liv som fanns där i. Vi läser om våld, mord och vansinniga övergrepp mot kvinnor och barn. Nästan varje dag läser vi om det. Jag var i Stockholm här i om dagen. Hade ett träff med Andreas Frank när han hälsade hela församlingen. Men jag skulle ta mig till en träff och slog jag upp Google Maps på min telefon. Jag vet inte riktigt hur jag hamnade dit, men på min karta på Google Maps så stod det alla skjutningar som hade hänt i Stockholm sista året. Det var en pistol på alla orter i hela Stockholm. Och var knappt gått genom hotelldörren. Men alltså, tar vi del bara av nyheterna och ser på världen, så kan man snabbt tappa modet och bli uppgiven. Vi behöver bara gå hit till vår hemmaplan i vårt älskade Vasa. Så har vi en fattigdom som tycks växa från år till år. På väldigt nära håll har man fått se hur dessa enorma utmaningar som unga och ibland äldre familjer finner sig i. Samtidigt ska vi minnas att lidande och dess olika former har funnits med sedan syndafallet. Petrus och Johannes fick öga till öga ta del av denna brustna värld. Ett väldigt konkret ögonblick när de träffade denna lame man. Det står att han har varit lam sedan födseln. Vilken fruktansvärd situation att hamna in i en värld som saknade skyddsnätverk, saknade väldigt mycket av det vi har. Och kunde bara förlita sig på att det fanns människor som dels bar honom ut att få tigga, satt honom ner. Där var han och hoppades att människor skulle ge honom en slant. Men sen när han kanske fick en slant eller två, så blev de ju också hjälp därifrån. Någon skulle ta honom på ryggen och gå och handla. Sen när han handlade måste någon annan hjälpa honom som får far där han sov. Oftast var det ju något skynke kring någon väg. Inte fanns det någon härberge på det sättet eller någon kela lägenheter. Utan man ledde väldigt utsatt, ensam, övergiven i det sättet där han befann sig i. Och var det mötet och den människan som Petrus och Johannes mötte på. Som parentes bör vi säga att den judiska traditionen var en av de få som verkligen hade någon form av socialt skyddsnät där Gud hade gett principer till dem att ni ska ta hand om de här människorna som behöver hjälp. Men då man möter på lidandets fula tryne så känner jag att jag har två alternativ, eller vi har två alternativ att gå. Antingen slås vi ner av det och accepterar dess regim här på jorden. Eller så vänder vi oss till honom som har all makt och sätter vårt hopp att även under ett besök i dödsskuggans dal så är han med och regerar. Tänk på det när du går igenom dina utmaningar. Eller när du möter på utmaningarna. Låt oss inte slås ner av dem. Låt oss vända oss till honom som kan slå ner det för dem. Eller för dig. Nummer tre. Vill jag bara korta ner det här predikan, den hela predikan om förra gången. Men Gud har gett oss ögon att se med. En av de mer smärtsamma kommentarerna man får som pastor, att höra om människor som har försökt komma in i vår gemenskap men upplevt att ingen såg mig, ingen hälsade på mig och jag kunde gå in som den här osynliga flickan i Muminboken. Ni vet hon som bara hade en bjällra på sig som ingen såg. Men sen blev Muminmamman den som bara såg henne och så kom hon fram till mig till slut och bet Muminpappan i svansen och får ju rätt åt honom. Jag höll på att buffa ner Muminmamma i vattnet som vi minns där. Men vi har hört om människor som kommer in hit som hoppades på värme och upplevde kyla. Hade hoppats att bli inkluderade men kände sig exkluderade. Andra sidan har vi också glädjande nog hört motsatta berättelser. De nya människor kommer hit och upplevt sig välkomna, sedda, accepterade. Och vi balanserar väl någonstans mellan dessa två extremiteter. Ibland lyckas vi, ibland gör vi tyvärr inte. Och finns du här eller lyssnar och har känt dig på något sätt icke bemött eller inte sedd eller inte accepterad eller inkluderad, så kan du inte annat än be om ursäkt och förlåtelse. Vi försöker vårt bästa, ibland lyckas vi, ibland lyckas vi inte, men vi vill hela tiden bli bättre. Det står i den här texten om Petrus och Johannes en viktig sak. Det är så att de fäste blicken på denna lame man. Och jag tror det finns någonting gudomligt i att se en medmänniska. Det sägs att några av de bästa kommunikatörerna i världen har en förmåga att få den de talar med att för den stunden vara den viktigaste människan på hela planeten. Jag vet inte om ni någon har talat med en sån människa. Det är som att hela världen fryses fast. Och man för den stunden så är den absolut viktigaste människan på hela jorden. En ganska fascinerande upplevelse som är ganska sällsynt. För vi människor har en förmåga att tycka om att tala om oss själva. Jag vet inte om ni har märkt det någon gång. Och det är lite märkligt för att du växer och mognar med Gud, så borde vi bli mindre och mindre själviska ju längre tiden går. Vi borde ha mindre och mindre behov att tala om oss själva och mer behov att se dem som är runt omkring oss. Så du kan tänka på det nästa gång du talar med någon människa. Sätt det som en utmaning åt dig själv. Att låta den andra människan få uppleva att hon eller han är den viktigaste människan på hela planeten. Tänk på det när du läser evangelierna om Jesus. För där tror jag vi har mycket att lära oss av hans pedagogik. Men det kommer ju det ena och det andra fram till Jesus. Med den ena och andra kommentaren och funderingen. Men så vitt, och där måste Lilan rätta mig på tisdag om jag har fel. Men så vitt jag har märkt, så ser inte att Jesus avbryter en enda människa en enda gång när de ska säga någonting till Jesus. Och jag menar, de ser en del konstiga saker. Att han har Belzebub, alltså han är demonbesatt, säger de en gång till Jesus. Alltså, han får höra det ena och det andra, men när jag läste igenom evangelien så ser inte att Jesus en enda gång avbryter dem. Och tänk om vi skulle kunna bli sådana människor, sådana församlingsfolk som ger fokus till våra medmänniskor och låter dem för en sekund eller en timme få känna att nu är de den viktigaste människan på hela jorden. Jag tror att Vasa då skulle bli en vackrare plats. Att det inte handlar om mig, det handlar om min medmänniska. För det fjärde, och det är min huvudpoäng. Kort och gott, vad har vi att ge? Petrus sa till den här mannen, se på oss. Och jag kan föreställa mig att mannen i den stunden fick uppleva en emotionell berg- och dalbana. För nu hoppades han säkert att nu ska han få en hög med slantar. Kanske en, rent av 10 denarer, alltså över en veckas lön. Så han skulle klara sig ett tag. Men istället så säger Petrus härnäst, guld och silver har jag inte. Jag menar, det får upp och så får jag ner tillbaka. Ungefär, varför talar de med mig? Men så fortsätter Petrus. Vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå. Och vi känner historien. Hur mannen reser upp och som jag nämnde tidigare så hoppar han omkring. Det är någonting med det saliga mötet med den heliga ande som gör någonting med oss. Petrus började att säga, se på oss. Och en liten rolig fråga man skulle kunna ställa sig själv en gång i veckan i alla fall är att vad ser människor när de ser på dig? Ser de en människa som är duktig i karriären, en bra lärare, Gud välsignar dem allihopa? Eller ser de en spegelbild för Gud i dig? Ser de en människa där, som säger att sannoliken den mannen vandrade eller kvinnan vandrade med Gud? Vad ser de? Vad säger människorna om er? Jag menar, Jesus frågade av sina lärjungar, vem säger människorna att jag är? Ja, men ibland kan det vara bra att ställa en sån fråga. Ser de mig som en tyrann som styr Sion med en järnhand och piska? Ser de mig som en har näsan i högra vägen som bara är så självisk och bara talar om sig själv dag ut och dag in? Vad ser de när du säger till dina medmänniskor, se på mig? Vad möts de av? Är det som Paulus säger, nu lever inte längre jag utan Kristus i mig? Är det de möter på? Vad tänker människorna på när de tänker på ditt namn? Är den här generösa, den här milde, den som går andra milen, den som ger manteln och kavajen när de ber om bara det ena? Är du den mest generösa i ditt kvarter? Är du den som bjuder hem de fattiga? Är du den som hjälper fosterfamilj för alla hundratals människor som lider i vår stad? Vem är du? Vad har du den identitet i? Och vilken identitet ser dina medmänniskor i dig? Ser de Kristus? Ser de religion? Kan du med gott samvete bara säga som Petrus, se på mig. En spegelbild för Kristus. Det kanske är lite dimmig spegelbild ibland som det står i Korintherbrevet. Det är en suddigt. Kanske måste poleras lite ibland när bilden. Men nu vore det fantastiskt, kära vän, om människor först och främst skulle tänka på Gud när de tänkte på ditt namn. Inte vi ute efter någon sån tävling vem som liknar mest Gud, men det jag menar, vi ska ju bli lik Gud. Och genom hans ande blir vi förvandlade. Det är inte du som förvandlar dig själv, det är Gud som förvandlar dig. Vem ser dem? Vem möter dem när de möter dig på vägen? En stressad arbetsnarkoman. Och det kan man ju vara ibland. Men nog är det bäst om de möter på dig att de möter Kristus. Du kan vara den enda Kristus som vissa människor möter på hela sitt liv. Därför behöver vi mera av honom, kära vän. Det står följande kapitel, så blir det lite liv och rörelse där i templet. För de funderar att, eller det kommer nog laglärda, så tar de fast Petrus och Johannes. Så börjar de ifrågasätta dem att vem är ni och vad har ni gjort? Och genom vilken kraft har ni gjort detta? Och så har de inte riktigt något svar på det, för de är olärda folk, står det. Men står det en väldigt intressant mening. Men så plötsligt kom de ihåg att dessa män hade varit tillsammans med Jesus. Och det är viktigt att komma ihåg när jag säger de här sakerna som ibland kan tas lite anstötande och man blir lite sur ibland och skickar e-mail till mig och sånt. Kom ihåg att det finns ingen annan väg till att du blir mer lik Jesus än att du umgås med Jesus. För det är ingenting du presterar fram. Det är någonting som Gud gör i dig. Petrus och Johannes hade varit med Jesus. Och nu vet du det, de människor som du tänker på som lever nära Gud. Som du ser Jesu liv i. De har alltid levt tillsammans med Jesus. De hade blivit genom anden förvandlade. Och handlade nu på likadant sätt som Jesus gjorde. För några år sedan hade vi ett par trossyskon på Kina, från Kina på besök på en konferens i Tyskland. Och under besöket så kom det diskussion upp om att vi i Västeuropa skulle be för våra syskon i Kina. Att de skulle gå från sin fattigdom, som de levde ganska svåra omständigheter. Att de skulle gå från denna fattigdom och få uppleva välsignelse från Gud i att välståndet skulle öka på jorden. Men responsen var högst oväntad, för de blev helt förskräckta och avrådde de övriga deltagarna allra bestämdaste med orden och sade: nej, gör det inte, vi vill inte ha er kristendom. Och det kommer ju bli lite nervös och tycker, håller ni på med att säga, vem tror ni att ni är? Men de sa att vi är hellre fattiga men beroende av Guds kraft än rika och främmande för denna kraft. De sa att de är hellre fattiga men fyllda med den heliga ande än rika. Har allt materiellt som behövs, men saknar Guds kraft. Jag vet inte hur du resonerar. Men jag vet hur jag som församlingsledare skulle vilja resonera. Mer av Guds kraft och lite mindre euron. Vi behöver euron, vi vill ha ännu mer euron så vi kan nå ut mera, som Lilian var inne på. Men om man skulle sätta de två bredvid varandra, så skulle vi hellre vilja ha Guds kraft lite mer än mer euron. Om vi skulle välja här i församlingen. Det finns en liten provocerande text om Jesus. Han har en skara på ungefär 10 000 personer som har blivit hungriga. Ni vet, man blir ju det. Så säger Jesus sina lärjungar så här: ge ni dem att äta. Lärjungars respons var exakt som vi skulle svara. Vi har inga pengar. Det skulle kosta ungefär en års lön att betala en mat för 10 000 pers. Men Jesus sa, ge ni dem att äta. Och det är viktigt för oss att komma ihåg. Att Guds lösning är inte alltid att vi ska lösa det, utan att Gud ska få lösa det genom oss. Och ni kan ju många av oss historier med de här bröderna och fiskarna. En liten pojke kommer till Jesus med dessa saker och Jesus välsignar det. Och det räcker och blir över. 12 korgar. Allt lite svårt i mitt huvud att visualisera just det miraklet, men jag får kanske se det på YouTube i himlen. Men Jesus säger till oss idag också, 2021, till Sionförsamlingen, där vi har en andligt hungrig värld. Ge ni dem att äta. Det är på vårt ansvar att möta den här hungern som vi har runt omkring oss. Och jag tror, kära vänner, i den tid vi nu lever i, att vi mer och mer behöver ha något att ge. Jag kan garantera dig tyvärr att människors behov och utmaningar inte kommer att minska framöver. Utan troligen kommer det dyka upp mera och större problematiker. Och ibland känns det att man inte säga en sån här mening som jag vill säga, men jag säger den ändå. Jag tror att det kommer problematiker som bara Guds kraft kan lösa. Får jag säga en sak nu? Nu får jag ju, står ju här. Att Guds, det kristna livet, Guds liv, det är ett övernaturligt liv. Vad är första versen i Bibeln? I begynnelsen skapade Gud. Första Mosebok 1:1. Jag menar, hela jorden börjar med ett Guds ingripande i det övernaturliga. Han skapar någonting från ingenting. Jag menar, du och jag, vi behöver bli utrustade med den helige ande. Så när du möter på en lam människa som Petrus och Johannes, så kommer du inte med en eurosedel, utan du kommer med en helig ande. Du kan komma med både eurosedel och en helig ande om du riktigt vill. Men du tror det är viktigare att komma med den helige ande än med euron, om vi ska nå en förlorad och brusten värld. Och jag har en dröm, och jag har haft den hela året. Och vi har sagt den i ledningen och äldste, att varenda människa i församlingen skulle det här året få ett möte med den helige ande. För jag tror vi behöver revitaliseras. Vi behöver en injektion från Gud. Hallå? Vi behöver ha någonting att ge till människor som har ingenting. Som saknar livet med Gud. Och framförallt tror jag att vi behöver den helige ande. För när jag talar med ganska många människor genom åren. Jag var medlem i församlingen 20 år. Och det frälst några veckor i 23 år. Så jag har märkt att det finns en röd tråd varför människor har blivit bevarade i tron. Och det är inte Facebook eller YouTube. Utan människor en gång fick ett personligt möte med den helige ande. Och om det är därför människor är kvar idag, vad borde då församlingen fokusera på? Jo, att möjliggöra att ännu mera människor får möta och uppleva den helige ande. Att du när du träffar människor där hemma i din skrubb, eller vad du nu träffar dem, så kan du bara med full förvissning säga, men får jag be för dig? För jag har den helige ande, du kan också få den. Du får lite andligt självförtroende och bara känna att ja, men Gud är med mig. Det är en ganska skön känselband att känna så. Universum skapare och härskare, han är med dig. Allt förmår jag genom honom se med kraft, kanske mest ska se ur sin kontext tagna bibelvers av dem alla, men vi kan ju säga den i alla fall. Att det finns en Guds kraft i dig och när du ber så det händer saker. Guds rike kommer i Vasa när du ber. För Paulus säger det, vi ska just gå in och fira nattvarden. Men Paulus säger det i Korintherbrevet att han ville inte att vi ska ha en tro som byggs på mänsklig vishet. Utan vi behöver en tro som bygger på Guds kraft. Som bygger på Guds kraft. Vilken tro, eller vad bygger din tro på? Låt oss bygga en tro som baseras på Guds hand. På hans kraft. Kanske är det dags för dig att låta Gud fylla på dina kärl. så du får bli Guds utsträckta hand till en sargad värld. Vad har du att ge? Jag kommer att göra så nu. Vi ska just fira nattvarden. Och efter nattvarden kommer vi ha förbundsstationer här. Vi kommer också ha, Liland tar det praktiskt att säga, med nattvarden. Men jag skulle redan nu vilja be en bön. För jag känner inom mig att det finns en hunger här inne. Hunger att behöva mer av Gud. Och vi ska ta vara på den stunden. Så låt oss bara be nu. Du ska inte känna dig misslyckad och tycka att för mycket människor har kött i mig. Se det som en möjlighet att låta sista delen av 2021 bli den del där Gud bara får fylla på. Det är aldrig för sent att vandra med Gud. Tack Jesus att vi bara får den här stunden tillsammans bara komma närmare dig Gud. Nu ber vi dig heliga ande att du ska bara röra och dra i människor som bara känner att oj, jag ska behöva mer av den heliga ande. Och jag ber dig Jesus när vi snart firar nattvarden och har förbön efteråt att du ska bara dra frimodigt i människor som behöver få mer av dig Gud. Jag tackar dig Gud för den här församlingen.